Du lyssnar på Under attack av Tom Clancy i översättning av Jan Risheden, uppläst av mig, Kristoffer Svensson. Prolog. Nära Paracelöarna, Sydkinesiska sjön. Li Jie såg på medan en våg bröts över fören på hans fartyg. Det gröna skummet sköljde bort färgflagorna som lossnat från drakens missfärgade däck. För Li Jies erfarna öga var den skummande sjön ett förebud om vad som komma skulle. Ett varsel om både ovädret som närmade sig och våldet som sköd ombord på hans skepp. Med vänster hand på ratten använde Li Jie den högra för att trycka på en knapp på pekskärmen som satte instrumentpanelen framför honom. En virvel av ilsket rött och orange fyllde skärmen när väderradan målade upp den annalkande stormen som abstrakt konst. Som förutspått verkade den här tyfonen bli ett riktigt monster. Men även om det redan gick hög sjö så planerade Li Jie att ha fått sin värdefulla last i tryggt förvar i Zhangjiangs hamn innan det värsta av ovädret slog till. Samma sak kunde inte sägas om den vietnamesiska trålaren som stampade i den krabba sjön 2 grader och 300 meter från hans för. Är du säker på att båten är manöveroduglig? Frågan kom från en plats bakom Li Jie, men han vände sig inte om för att svara. Synbarligen var det för att kunna hålla ögonen på de skoningslösa vågorna, men det rasande havet var inte den enda fara som Li Jie fruktade. Den lilla slanka kvinnan med benvitt hår och en röst lika tyst och stilla som graven skrämde Li Jie mer än ett yrkesliv med 30 års sjöresor på några av världens farligaste rutter hade gjort. Havet må vara en nyckfull älskarinna, men även i sina värsta stunder var det bara bland dem som färdades på hennes vatten som hon skördade liv. Vilket inte kunde sägas om kvinnan bakom honom. En enda viskning av denna anspråkslösa röst kunde förvandla Li Jie och hela hans familj till aska. Ja, sa Li Jie och tryckte fram en annan vy på monitorn. Den här bilden är från vår passiva sonarutrustning. Trålaren ger inte ifrån sig något motorljud. Hennes kraftkälla är helt frånkopplad. Li Jie gestikulerade medan han talade. Följde de icke-existerande dopplerekorna med pekfingret. Ytligt sett fanns det ingen anledning till att Li Jies fartyg skulle ha någon passiv sonar alls. Och absolut inte en som var så känslig att den kunde känna av och klassificera objekt som befann sig mer än 100 kilometer bort. Men draken var mer än vad man såg vid första anblicken. Även om draken var registrerad som ett vanligt lastfartyg under kinesisk flagg, så var hon egentligen något helt annat. Innanför drakens avsiktligt rostiga yttre dolde sig en överraskande kraftig drivenhet som kunde få fartyget att skära genom vågorna i mer än 20 knop, nästan upp till 30 om det knep. De stora dieselmotorerna drev också ett par generatorer för att tillgodose drakens omfattande behov av elektricitet. Orsaken till denna aptit på ström var allt från datorstyrda mottagare byggda för att suga radiosignaler ur luften till en samling listigt maskerade elektrooptiska sensorer som diskret kunde observera och dokumentera aktiviteter på flera kilometers håll. Men allt detta var bara krimskrams jämfört med det som draken bar med sig i ett specialkonstruerat utrymme djupt nere i fartygets skrov. Detta utrymme på 15x15 meter rymde en djuphavsubåt vars härdade stålskal kunde motstå det enorma vattentrycket på djup över 8000 meter. Under sina 5 år som kapten för draken hade Li Jie använt den lilla tvåmansubåten för att bugga fiberoptiska undervattensledningar, installera övervakningsutrustning i fiendehamnar, övervaka vapenprovningar under vattnet och placera en radiofyr på en amerikansk kärnvapenbestyckad ubåt i Ohio-klassen. Ett fall som fortfarande diskuterades med den vördnadsfullt dämpade ton som en sån bedrift förtjänade. Hur imponerande dessa bedrifter än må vara, så var de dock bara obetydliga fotnoter till det uppdrag som minubåten...